En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
För ett år sedan så slog de rekord efter rekord. Nu är de en poäng. För ett år sedan så slog de rekord efter rekord. Nu är de en poäng ifrån kval. Vad händer egentligen med mästarna? Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydé och Saga Fredriksson. Förutom läget i Rosengård snackar vi bland annat om Champions League-kval och comebacker.
Jag älskar ju att göra sådana mål som det där. Jag gjorde lite på träning, gjorde i Hammarby i fjol. Så när de chanserna där kommer så testar jag.
Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men varmt välkomna tillbaka till Fam Plus och jag ber redan nu om ursäkt för om ljudet är lite svajigt. Jag befinner mig någonstans en bit utanför Milano. Jag vet inte riktigt var jag är. Det var jättemörkt när jag körde hit igår. Fortfarande inte hunnit titta ut, så att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi kan säga som så att wifi:et på det här hotellet, det var inte särskilt bra. Och Saga, du har sällskap. Prosit!
Prosit! Ja, alltså, först och främst är det lite oroväckande att du inte riktigt vet var du är. Det är bara spontant någonting vi ska undersöka närmare. Sen får jag också be om ursäkt eller jag ska inte be om ursäkt alls. Vi har ju fin besök i det här poddsammanhanget. Min älskade lilla dotter är med oss och av den enkla anledningen att hon är ju ett spädbarn som behöver käka hela tiden. Och därav kan vi inte bara skeppa över henne till pappa under den här timmen. Annars står han här i vakt om det skulle behövas. Men med det sagt så kommer det bli lite ljud. Och även jag kommer behöva be om ursäkt för sämre uppkoppling och allt möjligt. Så vi testar och så ser vi vad det blir helt enkelt. Och kommer det lite barnljud så vet ni nu vad det beror på.
Det känns ändå tryggt. Jag tar ju hellre det än den här fruktansvärda uppkopplingen faktiskt. Det är mysigt att ha med Lara idag tycker jag. Hon verkar vara på bra humör.
Ja, men hon är på fantastisk humör. Hon... Det är inget fel på hennes sömn i alla fall.
Skönt. Vi behöver inte diskutera hur våra har varit. Vi ska ju snacka fotboll. Det är ju det vi gör i den här podden. Vad tänker du på mest om du tänker tillbaka på den här veckan som gått? Liksom, vad har fastnat?
Alltså spontant så måste jag säga att det är nog ändå Rosengårdsmatchen. För jag hade så mycket frågor inför den. Och sen London City Lionesses har varit liksom ett ämne som jag bara varit väldigt nyfiken på. Så den har jag också tagit sig fast. Men någon av de trådarna tror jag det är som är mest så här, top of mind. Vad är det som har fastnat hos dig?
Ja, men dels så är det såklart Champions League-valet som vi kommer prata lite om. Med tanke på att jag var på plats på Hisingen och såg mötet mellan Häcken och Atletico. Men sen så är det ju också, när man går in och tittar i tabellen och ser... Inte, ja, toppen absolut. Där är det spännande. Det blir kul att se vad guldstriden kommer ta med oss den här hösten. Nu hade vi ju bara Hammarby som spelade av de lagen i den här helgen. Och det har ju att göra med att Häcken Europa kvalar. Det är matchen mellan Häcken och Malmö FF som har flyttats och kommer spelas efter att Häcken har genomfört det här kvalet. Så att den lägger vi lite åt sidan idag. Vi kommer ju prata om den hela hösten, hoppas jag. För jag hoppas det kommer vara så spännande så länge. Men det är ju i botten och när man sneglar ner och ser hur långt ner Rosengård faktiskt är, hur nära kvalet de är efter BP:s vändning borta mot Piteå, så skiljer det ju faktiskt bara en poäng. Jag kan inte förstå det. Vi pratade liksom om Rosengård för två säsonger sedan. När Jag höll på att säga, då var de liksom inte så fruktansvärt dåliga. Då var det ju mer att man kände att de har gett upp den här säsongen på slutet när de kände att det kommer inte bli ett guld. Då gick de mot den sämsta säsongen någonsin för Rosengård. Nu är de alltså en poäng ifrån kval, så vi kan väl stanna vid Rosengård till att börja med eftersom du också varit där. Vad tänker du om matchen till att börja med som de spelade i helgen mot AIK? De tar ändå ledningen, men ja, det blir en förlust för Martin Kvarmans Mölles som tränare.
Men det första jag tänker på är väl att det var en match som hade alldeles för mycket inkast för min smak. Alltså det var en slarvig match. Jag tycker att du beskriver ju liksom lite Rosengårds resa, och så tänker jag ju såklart på den här säsongen där de hamnar sjua, var det va? Och att man var så himla kritisk, och det var ju också för vilket trupp som Rosengård hade då. Jag vet inte om det är i takt med att Rosengård själv har bytt ut så mycket spelare att man typ inte har samma förväntningar. Att man, jag ska inte säga att man accepterar att de ligger där de gör, för det gör man inte. Men den truppen de har idag är inte närheten av det som det var förra säsongen och den dessförinnan. Så att det är klart att med det sagt så har man lite andra ingångsvärden när man tittar på det här laget. Jag tycker fortfarande, tittar jag spelare för spelare, så är det enormt talangfulla spelare. Spännande för framtiden. Som kanske dessutom behöver lite extra tid på sig, som kanske är lite late bloomers. Alltså jag tror det finns mycket kvalitet, eller jag tycker det finns. Men sen när man ser var de ligger och matchen i sig, så känns det så, det känns lite uppgivet. Och jag tycker också, och jag har sagt det vid tidigare tillfället, kanske så att man har försökt på lite det som Linköping gjorde. Att när man tog in Rafa in i Linköping, så spelar man en fotboll som man gjorde under Jäglerts tid utan att ha materialet för det. Och jag tror att lite samma fenomen har hänt i Rosengård, att man har velat ha en identitet som inte har lirat riktigt med det spelarmaterial som faktiskt finns tillgängligt. Och det behöver inte betyda att spelarmaterialet inte är bra. Det betyder bara att den fotbollen som Rosengård har velat spela är väldigt komplex. Och kräver en hel del individuell kvalitet, men också kollektivt. En taktisk färdighet som jag inte upplever att den truppen faktiskt har. Jag tror inte heller att Rosengård har fått in de spelarna de har velat ha, vilket har påverkat. Och ja, vi vet, vi pratade om det redan förra avsnittet. En Joel Kjetselberg som har suttit säker på posten. Men just den dagen vi poddade så fick vi informationen om att han inte längre får fortsatt förtroende. Och det verkar vara, vad ska man säga, mutual agreement. Alltså att båda parter har kommit överens om att det här håller inte längre. Vad tycker du om den liksom abrupta beslutet? Kanske att det här är så abrupt om man tittar till det stora hela. Men känslan är ändå att det bara så här, oj, det kom från ingenstans.
Ja, det känns verkligen så. Och jag tycker det känns lite märkligt. Jag tycker att de borde ha sett sen visst det här. De får kanske inte in precis de spelarna de vill i den, alltså under sommarfönstret. Men när man märker att man inte får det heller, att man inte tar det här beslutet då, för att det här har ju uppenbarligen inte funkat på slutet. Det känns som att Joel Kjetselberg verkligen vill spela sin typ av fotboll, och det gick ju så bra. Han vet vilka framgångar den kan skörda, men har inte riktigt materialet till det, har inte fått in den typen av spelare som passar in. Och ja, men det känns som det är ganska mycket som har skavt där nere i Rosengård. Vi var ju inne på det förra veckan med liksom, ja, men att man inte vill släppa Emma Jansson som är kaptenen när man släpper en massa andra spelare. Jag menar, i princip alla de som man kunde räkna som startspelare under succéåret var ju borta när det började om med Malmö derby efter sommaren, i och med att Gudrun Anadot och Eartha Cummings lämnade under sommaren. Just nu känns det som att de har varit borta hur länge som helst. Men det är väl också för att de inte heller kom upp i samma nivå under våren som de gjorde året innan. Med tanke på allt som händer runt omkring. Och man ska ju komma ihåg, det är klart att det är också ett nytt lagbygge. Man ska få allting nytt att funka och sådär. Så att ge det våren tycker jag inte är något konstigt. Men att liksom nu så snabbt slänga ut det här som har varit och att man direkt ska ändra om. Sen så såg det ut som att det kunde ge effekt där när Oyama drar in hanan rätt in i mål bara till 1-0. Men sen så känns det så himla Rosengård att liksom ingenting, det går inte deras väg den här säsongen. De får en straff emot sig som känns billig. De får inte en straff med sig som jag kanske tycker borde varit en straff en timme in i matchen. Och sen så har vi då Nova Selin som sätter det avgörande målet för AIK och vändningen är fullbordad. Och det är Rosengård och inte AIK som är indragna i den här bottenstriden. Jag har liksom svårt att få in det i huvudet även när jag säger det. Så känns det konstigt.
Jag håller med dig. Om vi säger så här, jag tycker båda de är soft penalties. Alltså den i första som du nämner där jag tror det är Oliver Lindstedt som knuffar jag minns inte om det var Pelgander eller om det är Tryggvedotter, jag tror det är Tryggvedotter faktiskt, men det är liksom en knuff i ryggen i straffområdet där man tänker, ja okej, kanske är det så att hon lägger sig lite lätt för att hon känner touchen, jag kan inte säga det för de vinklarna som man får från där vi sitter liksom, det ger mig inte tillräckligt mycket information, men visst är det en knuff, det kan jag ändå se. Sen kan jag inte avgöra hur grov den är. Det är lite samma känsla jag får i andra halvlek när straffen kommer till just till AIK, att ja, visst är det en knuff, men vi ser också en ganska tydlig förstärkning av det hela. End of the day så är det slarvigt försvarsspel på båda sekvenserna. Och borde så fall rendera samma utfall. Så att om den andra var straff och första straff och vice versa. Men det är ju sagt med, som sagt, inte fullständig vy på hela situationen. Men det jag reflekterar över är lite det här om de tänker att de ska få liksom maxeffekt av att Martin kommer in. Det är klart att han är en jätteerfaren tränare med landslaget och dessutom har ju jobbat med Emily som är sportchef i FC Rosengård nu, så att de två har ju en relation sedan tidigare och det är kanske så att Emily upplever att hon har så bra koll på Martin och vet att effekten kommer vara immediate. Varför är det mycket engelska på mig nu? Det är inte...
Du har liksom inte gått omedelbar. Över så till att prata som att du pratar med Lara, utan det är engelska hjärnan som kommer på här.
Ja. Jag vet inte vilka instinkter som kickar igång, men omedelbar effekt, det var det jag försökte säga. Och man ska ju ha med sig, alltså så här, jag tycker det fenomenet har skett många gånger, att en ny tränare kommer in och man får ett jättelyft. Men det jag kan inte säga utifrån i alla fall, att jag tycker när jag tittar på Rosengård att det känns som att Joel tappar truppen. Jag fick inte den känslan, jag fick mer så här att ja, Joel har absolut försökt göra en viss typ av fotboll och Rosengårds spelare har nog varit ganska motiverade i den, för den är rätt rolig att spela, vet jag själv som spelare, men den är jättesvår. Och sen när man då inte riktigt får poäng så kan det ju vara så att det är lätt att peka på, men i spelet funkar inte detta, 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 detta. Jag har i alla fall inte fått känslan av att Joel har varit i clinch med spelare, och det här säger jag utan att veta, för jag har ingen insyn i det överhuvudtaget, men ibland kan man titta på ett lag och bara, oh, det är något som inte lirar mellan tränare och spelare. Men det fick jag inte känslan nu. Och då undrar jag vilken effekt Martin kan ha. Just om det handlar om det psykologiska. För att det oftast är det handlar om. Och det kanske ändå är ett sånt case vi har framför oss nu. Så att på ett sätt så ska det bli jäkligt spännande att se. Vad Rosengård summeras till efter den här säsongen. Å andra sidan så tycker jag redan att det är ett sånt underbetyg till Rosengård. För att oavsett hur många spelare man tappar så är det där en riktigt bra trupp för att hamna åtminstone, säger jag nu, åtminstone alltså toppskikt lite neråt. alltså mittenparti, om det skulle vara värsta case scenario, inte kvalplats. Alltså det tycker jag verkligen inte, och då är det ju fortfarande indirekt att man tappar spelare under både inför och i sommarfönstret. Så för mig det är ologiskt hur det ser ut.
Ja, det är det, och vi får väl se om de lyckas få den här skutan på rätt håll. Om de lyckas vända på det här. För det känns ju osannolikt att de ska vara inblandade i en bottenstrid hela vägen in. Men jag menar, det är starkt av BP att vända en match borta mot Piteå. De var obviously redo att göra det. Och tittar man på Rosengårds matcher som de har kvar, så är det ju, ja men dels Häcken, den är tuff. Det är en bortamatch mot ett guldjagande Häcken. Visserligen så har de ju den till helgen, alltså direkt efter det att Häcken har varit och spelat sitt Champions League-kval. Sen väntar ju en väldigt viktig match ur Rosengårds perspektiv. En match som kan bli avgörande för om de ska vara där nere och slåss hela vägen ut eller inte. För då möter man BP på hemmaplan. Det är ju en match Rosengård måste vinna om de inte ska känna att den här bottenstriden faktiskt är på allvar till hösten. För sen kommer det ett härligt Malmö-derby efter det. Den spelas ju då på Eleda-stadion. Det är MFF som har hemmamatch den gången. Sen har man så här Djurgården. Ja, det är väl ett lag som har svajat här. Speciellt efter att beskedet kom att Pauline Rubin, gravid. Man släppte Ebba Hed som ju var startspelare. Eller släppte, man sålde Ebba Hed, startspelare. Och Tove Almqvist som ju har varit the super sub of the year, får man väl ändå säga. Som hoppat in och avgjort en hel del, även startat lite båda de två till Nottingham. Så ja, vi får väl se vilken fot Djurgården står på där när de kommer till Malmö IP. Sen har de det kanske ett av de starkaste lagen just nu i IFK Norrköping, precis innan det väntar ett landslagsuppehåll. Och har Norrköping uppe den ångan som de har haft sen serien startade om, ja, då kommer det bli tufft för Rosengård att möta dem. Och sen så är det tre matcher kvar efter det. Där är det ju lag som är i den nedre regionen. November kan bli riktigt ångestfylld för Rosengård om det vill se illa för dem. För då har man Alingsås, Piteå och Linköping. Så att där har man ju möjligheterna. Men frågan är hur det mentala hanteras i det läget för en klubb som Rosengård, om man skulle vara där. Men det är mycket om och men och långt fram just nu. Så att vi kanske bara ska pausa den diskussionen för det här avsnittet. Och se om vi får anledning att återkomma till den. Eller om de kommer att ta sig upp där ur. Om man bara ska titta lite snabbt på vad som hände i damallsvenskan mer den här omgången. Jag sa ju att det bara var Hammarby som spelade av topplagen. Men vi måste ju ändå notera där vad som ändå hände på kanalplan. Samtidigt som jag lite märkligt satt och tittade på den här matchen. Inte så långt därifrån faktiskt. Men på Hovet. Det spelades hockey. Samtidigt var SHL-premiär som jag jobbade på. Mycket, mycket märklig situation. Men där satt jag och tittade på Hammarby Linköping på pressläktaren. Vi kan väl säga som så. Jag var den enda som tittade på Hammarby Linköping i den hallen. Så. Men Vilma Koivisto gör det första målet mot sin gamla klubb Linköping. Och sen så är det ju Smilla Holmberg som hittar målet igen. Och jag vet inte vad, men någonting, det kändes liksom i magen när hon klev fram till den där frisparken. Bara att det här kom, den här, nu blir det mål. Sen trodde jag väl kanske att hon skulle sätta den direkt. Men ja, hon visar ju vilken klass hon har, Smilla Holmberg.
Ja, en fantastisk spelare. Och tycker också att det är roligt att se hur jämn hon har varit. Även om hon börjar säsongen med att bara spruta in en massa mål. Och sen har det kanske dalat lite. Men jag tycker inte prestationen har dalat. Utan då har det varit andra som har klivit fram. Alltså för henne då pratar jag om hennes prestation. Och det kändes bara som att hon, du vet, hon var skittaggad den här matchen. Man såg att hon flög fram på sin högerkant. Oj, Lara. Lara tycker att också att Smilla var jätteduktig. Så att jag måste säga att det var väldigt roligt att se henne spela den dag. För man såg att hon hade spelsuget i sig liksom. Oj. Och sen tyckte jag ju också att det var så påtagligt liksom att Koivisto inte ville fira när hon gjorde mål. Däremot så det kan leda mig på flera olika håll. Den ena var ju faktiskt, jag tänkte Tandberg, för att det var också en övergångsstick från Linköping till Hammarby. Och vi ska komma till henne, så jag väntar med henne. Jag tycker vi behöver prata lite om Djurgårdens förfarande här nyligen, och du var ju inne på det med både att Tove Almqvist och Ebba Head som går till Nottingham Forest i andra ligan i England, och att även såklart att Pauline Rubin är gravid, och det gratulerar vi ju givetvis, superroliga nyheter. Men det är klart att när man då vet om de här sakerna och någonstans vet med sig att, ja, men dels att Rubin är gravid, men att man tänker sälja två spelare. Det är ju lite att dra mattan under laget och Marcelo Fernandes när de är i en, jag ska inte säga en guldstrid, för det är de inte, utan en toppstrid. Man gör en jättefin säsong så här långt. Det är tydligt att laget tillsammans med Marcelo har fått ihop ett kollektiv som uppenbarligen är väldigt slagkraftigt i damallsvenskan. Det känns som på länge att det är ett lag som är mer stabilt än någonsin. För att klipp till där vi står nu, ett lag som går och förlorar 2-0 mot Norrköping, där det är liksom en av de lagen som man absolut skulle kunna utmana och dessutom ta en trea på bortaplan. Det känns bara som att det här är lite typiskt Djurgården, är min känsla. Och det är klart att man kan liksom spekulera lite kring hur resonemangen går. Men jag tolkar det utifrån som att det här är ett sätt för Djurgården att liksom på något sätt etablera sin damallsvenska ekonomi. Eller hur jag ska säga. Att man inte förlitar sig på här sidan. Utan att man någonstans ändå vill att saker ska fungera och vara bekväma på det viset. Men det blir lite märkligt rent sportsligt att man har ett sånt guldläge att faktiskt pusha toppen, och tycker jag egentligen klubben bara tar bort de möjligheterna för laget genom de här liksom de här besluten, utan att då ha ersättare färdiga. Det lirar lite skumt. Det känns som att man har gjort halva jobbet. Man har sålt jättebra, men man har inte ersatt. Då känns det inte riktigt som att man har tänkt tanken klar. Och det kan ju vara så att de här chanserna har uppenbarat sig, och att klubbledningen tycker att det är lämpliga liksom ekonomiska beslut. Men rent sportsligt så är det ju bara att berätta för laget att nej, men vi jag ska inte säga bryr oss, för det låter lite krasst, men lite så känslan. Att så här, jaja, kommer ni sexa eller fyra eller trea, be my guest. Så känns det för mig. Jag tycker att det vore konstigt om inte laget och Marcelo är besvikna utifrån hur det ser ut. Sen vet jag inte liksom hur de resonerar kring det hela, men från mitt perspektiv i alla fall så tycker jag att det blir jätteskevt att skicka så viktiga spelare utan att ha ersättare. Och sen ska man ju också konstatera att Kristianstad, de säljer också spelare som är jätteviktiga och har ersatt. Det är väl klart så att inte de nya spelarna kommer gå rakt in och göra samma prestationer som de som är sålda. Men Kristianstad står på helt egna ben. Det är bara en damklubbsförening. Det är inte så att de har ett herrlag som de kan luta sig på. Och jag vet att Djurgården tidigare har sagt att de inte, så att säga, fokuserar allt för mycket på att de är dubbelklubb. Och man kan inte säga att det är samma sak som för Malmö FF och yada yada. Men å andra sidan så finns det ju helt andra resurser än vad det gör för ett Kristianstad. Så att Kristianstad kanske är nödtvungna att sälja. Jag är inte så säker på att Djurgården är det. Och om man nu säljer, det är väl inga problem. Men åtminstone ersätt så att laget har en fair chans i den inhemska ligan. Annars är det ju, vad sysslar vi med annars? Så att, nej, jag vet inte. Jag tyckte det var jäkligt märkligt.
Ja, jag håller helt med. För att, som du säger, det är ju inte guldstriden för Djurgården. Men de var med. Ja, det kanske är hårt att utesluta dem helt från den redan nu. Men topp tre, alltså de har ju gjort en väldigt fin säsong. Nu är de 3 poäng bakom Häcken, 4 bakom Malmö, som båda är en match mindre spelad. Visserligen det är ju mot varandra, så båda de två kommer inte ta 3 poäng i den matchen. Men det är ju ändå ett litet gap där nu. Och jag tycker det sänder märkliga signaler. Sen visst, det hade ju varit en annan sak. Jag menar, det pratas väldigt, väldigt mycket om de här Europaplatserna på här sidan. Hur viktigt det är att ta sig till Europa. Och det är klart det är viktigt även på damsidan. Men att ta sig till en Europacup till exempel, det genererar ju inte de intäkterna som det gör att ta sig ut i Europa på här sidan, när det blir liksom det här miljonregnet in. Kanske om det hade funnits. Alltså att man hade kunnat dra in mer pengar på det. Ja, då kanske Djurgården inte hade sålt. Vad vet jag. Men nej, jag tycker också det är märkligt, det är tråkigt. Vi var ju inne på att det var en red flag förra veckan, att man dessutom då tappade till den engelska andra ligan. Det oroar mig. Ska vi ta en annan sak som oroar mig innan vi kommer in på Katinka Tandberg? Och det har ju att göra med Champions League-kvalet. Alltså tittar man nu så ser det nästan ut som att Belgien ska få fler lag i Champions League än Sverige, efter att Löven, som just slog ut Rosengård, vann mot ukrainska mästarna Vorskla. Och dessutom, som jag minns det, så har de väl bägge matcherna på sin hemmaplan, med tanke på att det är ukrainskt motstånd. Det är ju väldigt speciellt det där. Men ja, de kanske tar sig in i den här ligafasen, och det är ju fler lag än någonsin i Champions League. Det utökas från 16 till 18. Men Häcken har ju fortfarande chansen. Mycket tack vare Felicia Skröder och hennes påpassliga. Alltså, att hon hinner uppfatta där att Gallardo är en bit ut och lyfter in den. Det är så fint, brytningen av Paulina Nyström ska man inte heller glömma i det läget som leder fram till 1-1 målet. Jag älskar ju också att Felicia Skröder jublar innan bollen har gått i mål. Armarna är absolut i luften medan bollen håller på att segla iväg in, för ja, hon ser ju vad den är på väg. Hon har gjort det förr på Bravida, och det gör ju att det här dubbelmötet lever. Och det var ju bra att de tog poäng. Mindre bra för Sveriges del att både Brann och Vålerenga vann. Varför spelar det roll? Jo, för att Norge ligger före Sverige i ligarankingen numera. Och hur många poäng man får, jag vet, vi snurrade i det här förra året väldigt, väldigt mycket kring hur poäng delas upp och så vidare. Och det delas ju dessutom upp utifrån hur många lag man haft med i turneringen. Så för Sveriges del så splittas ju alla poäng som man tar på 3. Eftersom vi har haft Rosengård, Hammarby och Häcken i det här kvalet. Nu söker ju då Brann på Norges poäng. Det är Vålerenga också. Och det är inte bra för svensk del. Nu tror jag väl kanske inte att Brann kommer att ta nästa match. Jag tror inte att Brann tar sig till ligaspelet. Därför vore det väldigt viktigt för svensk del att Häcken gör det. Så att man kan in där och jaga poäng också. För poängen i Champions League är såklart bättre än de i Europacupen. Men jag ska också lyfta det med Brann. De mötte ju Manchester United, för dem som inte har koll. Det är Manchester United som Hammarby kanske hade lite för mycket respekt för i mötet på 3 arena. Lyckades Brann besegra. Och man gjorde det inför 16 019 personer. Vilket är ett nytt publikrekord för damfotbollen i Norge.
Bara för vad säger man, kroka fast lite i det här du ser om Häcken. Alltså, det är ju lite samma där, att de svenska lagen måste sluta respektera sina motståndare så mycket. För det är känslan när man ser matchen, att de tror att
Jag vet inte om det är typ det här svenska jantelagen, att vi inte tror att vi är bra på någonting. För det är just det här att det är liksom gå in och bara bränna av matchen. Alltså det, de har ju det i sig, det är ett kapabelt lag, det är ett spetsigt lag uppenbarligen i och med att den slutar efter tack vare Skröder. Så att det finns så mycket mer i Häcken, och jag tycker inte på något sätt att... att de gjorde sig helt i rättvisa. Så att jag ser fram emot returen som är på torsdag. Och bara utgå från att de kommer vinna den faktiskt. Och jag hoppas att de har lite goda känslor från den här, det här hemmamötet. Och bara känner att okej, vänta, det var inte så stort spöke ändå. Och det kanske är så, om Hammarby hade mött United en gång till, så hade det varit en annan typ av match. För av den, just den anledningen att man, det psykologiska spelar så stor roll. Så att... ja, det om det skulle jag säga. Ska vi fortsätta lite på psykologi? För det är väl det Aslani håller på med när hon pratar om att hon ska komma fyra. Starten har ju sagt något annat, får vi konstatera. Jag såg inte deras första match, jag såg endast highlights. Däremot så såg jag nu den andra mot just Manchester United. Det har blivit mycket Manchester United på senare tid. Men... om man bara kort summerar, vi behöver inte gå in så djupt i London City Lionesses just nu efter två omgångar. Däremot så tycker jag att det finns uppenbara, alltså det finns mycket erfarenhet i truppen. Men det är 17 nya signings inför den här säsongen. Det fattar väl vem som helst att det är ett ofärdigt lag. Och det är exakt det är det. Alltså när man tittar på spelare för spelare så känner man, men det finns någonting. Gioro som vi pratar om när hon kommer in i inhoppet, alltså det är klass. Alltså hon är på en helt annan hylla. Hon kommer vara jättenyttig för dem. Selem hade inte sin bästa match, men hon har fortfarande mycket i sig och hon kan ligan, så hon kommer säkert växa in i det. Det jag tycker de saknar, det är offensiv spets. Alltså verkligen. Jag tycker ju inte Paris är särskilt vass. Och det har jag inte gjort på länge. Och Goodwin är inte heller superimponerad. Jag vet att hon vann skytteliga i Women's Super League 2. Alltså i andra divisionen. För, om det var förra året eller året där innan. Alltså det finns ju en målgörare där. Men för mig, det är inte Women's Super League-klass, tycker jag. Paris tycker jag har... ja, det är inte, jag tycker inte att hon är så bra, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vet att i England pratar man om henne extremt mycket, och det är också för vilka klubbadresser hon har tillhört, och det är en spelare som uppenbarligen håller på den nivån, men är det mitt första val för en anfallare med mycket spets och tyngd? Nej, det är det inte. Så att där tycker jag definitivt det finns ett jobb att göra. Så det ska bli intressant att följa såklart hur drastiska de kommer vilja vara framöver. Men det är ett ofärdigt lag. Det är ett lag som inte känner varandra. Väldigt uppenbart. Och det är väl ungefär så jag summerar London City Lionesses. Just nu.
Ja, att känna att de ska kunna sluta topp 4 när man har sett en del av de andra topplagen här, så känner man... Kossa, har du sett Women's Super League innan? Eller vad kliver du in med för förväntningar? Sen visst, det handlar förhoppningsvis en hel del om psykologi. Hon är ledaren för det här laget. Hon har ju också varit en av deras bästa spelare inledningsvis. Så jag hoppas att Tony Gustafsson ringer henne inom kort. Så att hon är med i landslaget när det väntar dubbelmöte mot Spanien. För att det är ju också en spelare som det känns som att hon... kan ju ingjuta i ett lag att man ska gå ut och inte visa respekt för motståndet. Vilket Sverige kommer behöva mot Spanien. Så. Men jag har ju svårt att se att de ska kunna upp och mäta sig med giganterna. Med tanke på hur den här säsongen har inletts. Jag menar, vi var inne på United som då åkte på en plump mot Brann. Men... som har övertygat i ligan inledningsvis, har visserligen inte ställts mot storlagen än. Det ska bli väldigt intressant att se dem mot topplagen i den här ligan den här säsongen. För vi har ju en vänsterbacksplats om man tittar i landslaget. Där det väl känns som att John Anderssons tid i landslaget mycket väl kan vara förbi nu när Tony Gustafsson tar över. För nu har vi en Anna Sandberg som har inlett Uniteds matcher. Från start, fått speltid, gjort det bra. Jag tycker hon var pigg i den här matchen mot Lionesses. Vi har en Amanda Nildén som startar i Tottenham och som också gjorde det bra i matchen som de spelade mot Everton på bortaplan. Så att där finns det ju konkurrens. Det ska bli intressant att se vad Tony väljer. Han har ju fortfarande en månad till på sig ungefär att titta på de här spelarna. För att det är långt kvar till nästa landslagssamling. Den är inte förrän i slutet på oktober. Man möter ju Spanien borta den 24 oktober om jag minns rätt. I det här Nations League semifinalspelet. Så att vi ska inte fastna där. En sak jag noterade från WSL också innan vi ska gå in på min lilla lista från England den här helgen. Det är ju Leicester som lyckas vinna trots att O'Brien får ett hjärnsläpp. Hon har alltså redan ett gult kort. Får ett domslut emot sig. Jag kommer inte ihåg vad det var för domslut riktigt som hon fick emot sig där. Men börjar då tjafsa med domaren efter det här. Och pratar alltså till sig sitt andra gula kort. Och får ett rött. Det är ganska mycket kvar av matchen fortfarande när det här händer. Alltså vad hennes lagkamrater tänker där och då. Det undrar jag verkligen. Det är ett sånt hjärnsläpp att få i det läget. Det är så här, ja men match två i ligan.
Ja, det är...
Nej,
man blir irriterad för mindre. Alltså jag har inte sett situationen så jag kan inte uttala mig om allting. Men det är bara det spontana liksom att det är så förödande att dra på sig sådana kort för sitt lag. Så att nej, det... Där tänkte hon väl inte riktigt till helt enkelt. Det var nog mycket känslor som... De mötte Liverpool va?
De mötte Liverpool och det var den 56:e minuten. Det stod 0-0 när det här händer på... offensiv plan. Jag tror att om jag minns rätt så får hon en frispark emot sig eller vad det är och börjar diskutera det med domaren och säger, måste ju då säga några inte så väl valda ord med tanke på att det kommer ett gult för det hon säger. Så, sen visst det ska ju bivras när det är spelare som inte är lagkaptenen som pratar med domaren, men det känns ändå som att toleransnivån för att ge ett andra gula kanske också ändå är lite högre än att säger du bara att du tycker att domslutet var fel så kanske man inte givar upp det där gula i det läget. Så att jag vet inte vad hon sa. Jag har inte sett om det har skrivits vad hon sa efter. Men i 56 minuten så fick hon lämna. Hon kan ju tacka Emily van Egmond för att hon gjorde 1-0 i den 59:e sen. Det blev slutresultatet. Så de vann ju ändå mot Liverpool som hade både Kapox och Olsson i startelvan. Ingen av dem lyckades hitta målet mot Leicester dock. Så vi får väl se där vad som händer framöver. Men om vi ska gå till min lilla lista då, så ska vi börja med hon som du var inne på tidigare, nämligen Katinka Tandberg. Det finns ju ingen som kan presentera sig på ett mer karaktäristiskt sätt än Katinka Tandberg. Jag kommer inte ihåg hur många minuter det var hon var på planen i premiären där hon ju blev inbytt innan hon fick sitt första gula kort i den här ligan. Det förvånar mig inte. Hon åkte på sitt andra gula kort i den andra matchen. Det är efter en tackling på egen planhalva. Hon kommer, glider in bakifrån. Jag tycker väl kanske att det är ett hårt gult kort för hon är på bollen i det läget. Men hon är ju en spelare som satsar in i de situationerna så att det ser ju ofta ganska tufft ut när hon kommer glidande bakifrån. Hon älskar ju dueller. Hon är ju bra på den typen av spel också. Så, det var hennes andra gula kort. Men sen har hon en assist till Olga Attinen. Och så gör hon sitt första mål i WSL. Och det är klart att hon gör det på det sättet som hon gör det. Det är ett helt otroligt mål som hon drar till med mot... Everton i den här matchen. Målet fram till 2-0. Hon är alltså inblandad i bägge målen. Blev väl utsedd till player of the match. Om jag minns rätt. Hon har gjort avtryck direkt kan man säga. Och det är så typiskt Katinka Tandberg också, för tittar man tillbaka så här ett år, så gick hon från Linköping efter en tung vår, hade kanske inte riktigt, eller ja, självförtroende känns det som att hon alltid har innest inne, hon har väldigt hög tro på vad hon kan, hon vet vilken högsta nivå hon besitter, men fick ju inte alls ut i Linköping den våren. Hon hade inte de spelarna runt sig längre, fick inte de bollarna serverade. Det började liksom gå i en ond spiral där. Flytta till Hammarby, klipp till, succé i höst. Öser in mål igen i ligan. Och gör så som bara Katinka Tandberg kan göra. Sen så kommer vintern. Hon opereras, det går tungt i Hammarby. Hon får svårt att få tillbaka startplatsen från Wangerheim. Hittar liksom inte tillbaka in i det slaget som hon var i under hösten, när hon ju blev en publikfavorit på Kanalplan direkt. Klipp till, flytta till England, tillbaka i den där superformen direkt och göra avtryck. Det är häftigt att se vad ett miljöombyte kan göra med en person.
Ja, och också det här att hon älskar, alltså det här är skillnaden tycker jag. Om jag säger att så här, de svenska lagarna har för stor respekt mot sina motståndare i Europa. Man ska ta och låna lite av Katinka Tandbergs självförtroende och liksom, vad ska man säga, det här liksom krigarinställningen hon har. För att hon går rakt in, alltså det är väldigt svårt att göra. Men hon gör det med momentum, för att hon liksom skapar momentum för sig själv. Jag tycker hon är skitcool. Och sen lägg till liksom, det är ju typ ett identiskt mål från när hon gjorde det mot BP förra säsongen, om man minns det målet, där hon vinner bollen på halvplan och skickar den långt in i målet då. Och detta är ju likadant ungefär, hon får bollen ungefär halvplan och sätter den in bakom målvakten. Så att det är ju det som man älskar med henne också, så här, det är inte bara en tillfällighet utan hon har det i sig. Det där är någonting som är i hennes arsenal, och det är, jag tycker det ska bli jäkligt roligt att se just att gå från att i lite frysbox i Hammarby till att gå rakt in i en ny liga, nytt sammanhang och redan presentera sig på det sättet hon gör. Och jag skrattar så mycket när du sa första matchen när du skickade till mig och gissade vem som tog gult kort direkt. Ja, såklart Katinka Tandberg. Och det ligger någonting i det där att det, hon är fruktansvärd att möta på bästa möjliga sätt. Alltså jag som, om jag hade spelat mot henne så hade jag alltid varit lite orolig för mina hälsenor. Alltså det är bara så. Och hon vet om det. Och det är det hon spelar på. Och sen har hon också kvaliteten och målgöreriet. Så att nej, det var väldigt roligt att se.
Ska vi lyssna vad Katinka Tandberg själv har att säga?
Jo, men det kändes väldigt bra att få spela den matchen. Kul att få spela från start redan nu. Jag tycker att jag har kommit gott in i laget och har gjort bra träningar. Så för mig så känns det väldigt bra att få starta. Och jag har fått en självförtroende redan från Martin. Och jag tycker att spelarna har tagit mig gott emot, så för mig så har det varit enkelt att bara kunna fokusera på att prestera på plan och komma in och göra en skillnad. För jag vet att de hade ett svårt år i fjol och jag har en vinnarmentalitet, så jag tar den med mig. Och egentligen, vi kom in hit och gör en skillnad och hjälper laget. Och såklart är det då extremt kul när man får sin första start och gör en assist och ett mål. Där bidrar man till en viktig 3 poäng i en svår bortematch. Och såklart är det ju extra roligt att få göra lite snygga mål. Jag älskar ju att göra sådana mål som det där. Jag gjorde det lite på träning, gjorde i Hammarby i fjol. Så när de chanserna där kommer så testar jag. Får man inte testa så får man heller aldrig gjort sådana snygga mål. Så, och jag vill också visa vilka kvaliteter jag har och jag vill visa att vilken spel jag är och vilken personlighet jag har. Jag vill bara kliva in direkt och visa att jag har någonting här att göra. Så det var extremt kul och ja, jag är väldigt glad för att vara här. Och ja, jag tycker det är tråkigt att man har fått 2 guldkort på 2 matcher. Jag känner att det är ganska billigt och jag trodde kanske att det var lite lov att vara lite tuffare i den ligan här, men ja, det får nog vara och Jag ska försöka inte få så mycket fler guldkort, men jag ska jobba på mitt mentala att försöka hålla sig lugn. Men som sagt, extremt kul att få spela från start och extremt taggad på den här säsongen och väldigt stolt av att kunna spela i den ligan här och den klubben här.
Och jag är mycket, mycket taggad på matchen som kommer till helgen för Tottenhams del när man möter Manchester City som ju åkte på en smäll i den första omgången. Nu blir det ju upp till bevis på riktigt för Tottenham, med Tottenham som vi har svensk intresse i, inte bara Nildén. Vi har ju även Josefin Rybrink där. Nu har inte Matilda Winberg spelat inledningen av säsongen, men finns ju också i Tottenhams lag. Så att det är ju ett lag man håller ett extra öga på i den här ligan också. Och så då City som ligger på 3 poäng efter 2 spelade matcher har ju höga krav på sig. Det ska bli väldigt intressant att se. Det var ju lite av en comeback får man väl säga då för Katinka Tandberg, även om hon är ny i Tottenham, så utifrån det vi har sett av henne det här året. En annan comeback, det fick vi ju se i matchen mellan London City Lionesses och Manchester United, där Fridolina Rolfö äntligen tillbaka. Och det som gör mig gladast med den comebacken, ja absolut, kanon att hon gör en assist till Jess Park som ju också då är ny i United, bara bytt sida i Manchester. Men det är ju också att vi äntligen får se henne högre upp i planen, även i klubblaget. Att hon dessutom spelar med Anna Sandberg på en vänsterkant, ur svenskt perspektiv gör det inte mig särskilt ledsen. Det piggar upp så att säga.
Ja, och precis som du säger, där blir det ju också att Sigurd Holm är centralt. Alltså det blir liksom en triangel som skulle kunna funka väldigt väl och överföras till landslaget. Så att bara av den anledningen vet jag inte om det var genomtänkt, men det är ju en lyckoträff om det fortsätter för svenska landslagets del. För jag utgår ifrån att alla tre kommer vara inblandade framöver i landslagssammanhang. Men sen är det ju, som du säger, en comeback för Rolfö, högre upp i planen. Det var väl inte ett inhopp som liksom lova guld och gröna skogar just nu, förståeligt när man kommer tillbaka från skada. Så att det är liksom, vi får se var hon står om en månad, så att hon får växa in i det ytterligare. Hennes assist är egentligen en passning ner i banan där Jess Park har ganska mycket kvar att göra. Gör en riktigt, riktigt fin solorej därefter och levererar in den. Så att den där matchen var ju vunnen. Utan tvekan, det stod ju 4-1 vid det laget. Men det blev väl ändå en fin comeback för Rolfö att få skriva in sig i något slags protokoll. Och säkert skönt för henne att bara få studsa igång benen. Så att det kommer bli väldigt kul att se. Och jag måste också understryka det du sa tidigare med Sandberg. Alltså hon är en riktigt, riktigt bra ytterback. Och hon har börjat, jag tycker hon börjar ta den platsen med övertygelse i United. Jag tycker att hon ska starta på den platsen. Jag tycker hon är bättre än de här övriga alternativen. Så att jag hoppas att hon bara får växa in i det och bli skadefri hon också.
Ja, det hoppas man verkligen. Hon hade ju problem under sitt första år i United med just skador. Det var väl bland annat vaderna som ju spökade lite, även i Häcken som ställde till det för Anna Sandberg. Men har ju fått inleda de här matcherna, har spelat i matcherna i Champions League-kvalet. Så att det bådar ju gott för framtiden, även för Anna Sandberg. Som ju även hon hittade in i det där berömda protokollet med en assist till Malads 4-0-mål i den 50:e minuten. Hon gjorde ju liksom resan ganska kort, fick en straff i 3:e minuten. Ledde med 2-0 i halvtid och sen direkt efter, när andra halvlek börjar, så gör Malad 3-0 i 47:e och 4-0 i 50:e. Det kan inte vara ett jättekul Åland att sitta i SS där och då.
Minns du Rivieres mål?
Ja.
Tror du på riktigt att det var menat som ett skott?
Tveksamt du. För i så fall så... Ja, är det en person med själv. Det är en otroligt snäv vinkel. Det ska ju knappt gå att göra mål därifrån.
Inte en chans. Alltså, nu har jag sett henne spela så pass mycket så jag kan säga att det är inte en chans. kommentatorerna var lite så här, wow, vilket självförtroende och vilken touch och vilket, vet så här. Ibland är det okej att säga, jag menar att sätta den hårt på marken för mina medspelare, för det fanns rätt så mycket löpningar in i boxen och det var tydligt att hon tittade in, och det är när man just kommer i den positionen så vill man snärta in bollen för att det ska kunna vara lätt att bara tappa in den. Men hon får en sån drömträff och lite ytterskruv på den. Så den går ju rakt upp i krysset på bortre hörn. Alltså det är skitsnyggt, det är det. Men alltså det är verkligen, jag bara direkt, jag bara, det där var inte meningen. Men de kommentatorerna var liksom helt inne i att, wow, what a goal. Vet så här. Och jag bara såhär, nej, nu måste vi bryta ner detta. Men det spelar ju mindre roll. Mål blev det och skitsnyggt var det. Så att, men det var bara, jag var bara tvungen att kolla vad du tyckte.
Ja, nej. Jag tror absolut inte att hon fick för sig att det där skulle vara ett mål. Pangträff blev det ju dock, och mål blev det. En annan som gjorde mål för första gången på 20 månader tillbaka efter 637 dagar, Sam Kerr. Man blir ju glad av att se henne på planen igen. Trist såklart att det var på Johanna Rytten-Kaneryds bekostnad den här gången, men det är ju inte alla som lyckas på ett kort inhopp att faktiskt göra det där målet igen. Och man gillar ju att se bra fotbollsspelare tillbaka på planen igen, så att Sam Kerr ska ju givetvis in på den här comeback-listan. Däremot, Chelsea, det finns en del frågetecken runt Bompa Stores gäng. Kanske inte bara kring tröjorna, kan vi börja där? Vad hade de på sig?
Nej, men du, det kändes som att tröjan inte matchade shortsen. Alltså typ, jag vet inte, det kändes, nej, det var inte skitsnyggt, det var det inte.
Nej, bättre kan de. Det var ju inte heller deras hemmaställ, ska vi säga. Det är betydligt snyggare än det vi såg här. Men vad tänker du annars om det vi såg av Chelsea mot Aston Villa i den här matchen?
Ja, men först och främst så skulle jag vilja höja Aston Villa, för jag tycker de ser riktigt solida ut och jag tror de kommer vara ett lag att räkna med. Så att återigen, topp 4 är inte kristalliserad ännu. Det kommer vara fler om budet, så att den tycker jag är skitintressant. Men jag tycker ju att Chelsea är vrålbra. Det är ett lag som inte har blivit sämre. Jag vet att det var lite kritik och du vet, just i kommentarsfältet på YouTube och så vidare, men för mig, alltså jag tycker till exempel att Rytten Kanry spelar en väldigt mogen fotboll i den här matchen. För jag vet att Kanry fick en känga någonstans. Och för mig personligen så var det så här moget och enkelt har jag inte sett henne spela på väldigt länge. Inte överjobba situationer utan bara leverera vidare till nästa spelare. Vilket har en viss funktion liksom. Så att, ja, det är klart att man vill se ännu mer av Kanry och så vidare. Men för mig, jag satt inte, alltså i och med att jag hörde från det att hon hade fått lite feedback så att säga från tittare. Så när jag tittade på matchen i efterhand så satt jag nästan och väntade på liksom, när kommer det här bedrövelsen? Och jag bara, nej, jag håller verkligen inte med. Jag tycker faktiskt att hon spelar en smart fotboll och spelar för laget. Så att jag reagerar inte på något sånt. Jag tycker Nathalie Björn är en pang mittback. Fy fan vad bra hon är. Troligtvis en av världens bästa just nu. Och det är inte bara för att vi svenskar och är på Sverige liksom. Jag tycker hon är riktigt bra på alla fronter. Så det var kul att se. Carpenter, för jäkla rolig spelare också. Vi var inne på det förra avsnittet, men i den här matchen så spelar ju Chelsea en annan formation, vilket möjliggjorde att Kanry och Carpenter existerade samtidigt. Så det var ju 4-1-4-1 som de mönstrade. Aggie Beaver-Jones är en spelare som jag studsar på. Hon kommer bara bli bättre och bättre. Hon är så vindsnabb, den spelaren, så att håret står rakt ut bakom henne när hon springer. Och hon är så vass. Hon tar upp så rätt ytor. Det är roligt att se hennes utveckling från att hon var inhoppare för, jag tror det är 3 säsonger sedan eller 2 säsonger sedan. Där man kände liksom att, 2 är det. Där man lite kände att ja, men det finns mycket där, men kanske ett tag till. Och nu tycker jag vi är där, att det finns en riktig lirare i henne. Så det är roligt att se hur liksom förtroende kan växa, eller hjälpa en spelare att växa. Och sen, vad var det mer jag tänkte på? Jo, Chelsea är ju mer eller mindre ett amerikanskt fotbollslag. Alltså det känns som att de har två uppsättningar. De skulle kunna laborera hur mycket som helst om Bompastor så önskar. Så att liksom det bara spettar till ytterligare när du får in en Sam Kerr efter så många, många dagar skada för att vara, oj, skadofrånvaro. Och hon, precis som Grace Gioro i London City Lionesses, så är Sam Kerr på en egen hylla. Man ser att hur hon rör sig på planen, även om hon är lite försiktig, hur hon behandlar bollen, hur hon lägger ner, alltså det här lugnet som bara rutinerade och jävligt bra spelare har, det bara utsöndrar hon. Och sen dessutom ett mål på det. Ett av de brunkigare slagen skulle jag nog säga, men det var väldigt uppfriskande att se henne göra sådana mål också. Så att om vi säger så här, Chelsea har inte blivit sämre. Och om Arsenal har kravet på att ta hem en ligatitel, så har de verkligen ett jobb framför sig.
Det ska bli kul att följa WSL. Och med det så börjar det väl bli dags att avsluta den här podden. Uppkopplingen blir bara knackigare och knackigare ju längre det går just nu. Så att innan den havererar totalt ska vi dela ut 5+. Och 5+ den här veckan, det får bli till något så enkelt som att vi är i den bästa tiden på året just nu. Den kommer ju 2 gånger om året. Det är när det är premiärerna ute i Europa och en guldstrid här hemma. Och så tvärtom då på våren när damallsvenskan kickar igång och vi är inne i slutstriden i de stora ligorna. Det finns så mycket fotboll att njuta av. Det gör mig glad. Jag kommer också bara slänga in en brasklapp i det här, för jag blir så irriterad på att de ska ha samma avsparkstid på alla matcher. Så, en söndag. Som... Varför ska alla, jag satt och sappade som en dåre mellan alla matcher i söndags när det hände saker på de olika arenorna. Jag hade gärna sett att man kunde dela upp det kanske på 2 avsparkstiden söndag, så att man åtminstone kunde titta 2 matcher samtidigt. Det är bara en liten önskan från mig.
Ja, men det, jag förstår dig och jag hör dig. Jag jobbar oftast in, jag tittar i efterhand helt enkelt. För att jag kan inte fokusera på mer än en match åt gången. Tyvärr är jag en sån. Men jag håller med om din 5+. Absolut härlig tid vi är inne i. Och nu ska jag springa till min dotter som är hos sin pappa. För att nu tror jag att hon behöver käka igen. Så att där är vi. Och tackar för oss idag. Och hoppas verkligen att det har varit okej med vårt ljud. Och vi ledsnar på förhand. Men tack för att ni lyssnar som alltid.
Ja, det tackar vi så mycket för. Rusar du till Ara så ska jag köra lite serpentinvägar upp i Alper och hoppas på lite soligt väder och kanske bättre uppkoppling. Det kommer det absolut inte vara. Men vi kan hålla tummarna för det bästa. Och så säger vi tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Glöm inte att prenumerera så missar du inte när nästa avsnitt släpps.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.